Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Är du redo, tycker du?
Ja.
Då säger vi hej och välkomna,
ja, absolut,
till avsnitt 232.
Yes! Nu du!
Får jag bara påminna dig?
Ja, påminn.
I morse?
Ja.
Så skrek du åt mig i telefon.
Jag,
skulle du kunna förneka det?
Nej, jag skrek. Vi skrek åt varandra. Vi var upprörda båda två. Och du la på luren i örat på mig när jag
pratade. Det var länge sedan.
Sa hon med ett glatt
leende. Jag fick verkligen nog.
Ja, det kan jag säga att jag fick också. Det roliga var, efteråt, så ibland kan det förstöra en dag för mig att jag blir liksom så här arg. Jag var inte arg.
Nej, det är det som är intressant, för det var nästan dit jag ville komma, för du säger ju ibland att du kan bli så fruktansvärt illa berörd,
ja,
av ett bråk.
Ja.
Men du blev inte det, nej.
Nej.
Och vad var skillnaden den här gången?
Det var att jag visste att jag hade rätt.
Gud, så retsamt. Nej, det kan inte ha varit det.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte liksom att det här var det konstigaste jag varit med om. Så att jag kände att, ja, whatever.
Mm, det var väl bra.
Ja.
Då har du närmat dig mitt sätt att känna efter ett bråk.
Mm.
Att
hur kände du efter det här då?
Vilken jävla idiot. Men sen så kände jag ändå att jag mår inte så dåligt efter ett bråk. Lite mer än förut kanske. Lite mer.
Det har flyttats från mig
till dig. Det har flyttats lite, ja, det har jämnats ut lite.
Ja, jag tycker det är rätt.
Du tycker att det är rätt?
Ja,
så det som du har, det kan man ju ta att du blir sömnlös efter bråk.
Nej,
det går inte.
Det är innan bråk istället nu. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om det här fenomenet att man kanske stannar i ett förhållande för att man känner ansvar för sin partners liv. Men frågan är då, vem tar ansvar för ditt liv? Och sen en annan fråga att ställa sig, det är om man är i skick för att hitta en relation eller om man istället borde hitta en psykolog kanske.
Mm.
Ibland kan det vara så. Vi har en lyssnare som plågas av svartsjuka när hennes kille följer sina ex på Instagram. Och du och jag har frågor till varandra. Om man är för eller emot olika saker.
Mm.
Och sen ska vi prata om särboskap. Att ha gemensamma barn men ändå vara särbo. Hur funkar det?
Yep. Du, jag har en kollega på jobbet, en kille som heter Henrik Wahlström, som har ett roligt Instagram-konto.
Ja.
Och bland annat så har han en hashtag som heter tjejtidningsparaden.
Jaha.
För att han har gjort en sån där tokdjupdykning ner i 90-talets tjejtidningar. För de är då, de som läste de där tidningarna är ungefär samma generation som han, ja. De tjejerna.
Ja.
Och han, liksom, när han ser det här och facit då, vad var det de lärde sig av de här, vad blev det här, så är han så här, bara, det här är helt...
Vadå, vad var det de lärde sig?
Jo, de växte ju upp, de var kanske tonåren och läste de här tjejtidningarna, ja, ja. Verkligen, mm. Veckorevyn och vad det nu var. Liksom. Och när han tittar på vad som stod där, hur liksom då bilden av tjejer, vad man tyckte och hur det skulle vara, det verkligen så här uppväxt, det är verkligen uppfostrande det där.
Och nu är de lite vuxna.
Precis, ja.
Och hur blev
och
det?
Ja? Exakt, och det håller han på undersökning. Det tänkte jag fråga dig.
Ja. För,
kommer du ihåg liksom just om tjejtidning och bilden av, och hur var det då?
Jag har inte bilden av, nej men jag läste Starlet.
Ja.
Det var liksom, det var väldigt, väldigt starkt för mig.
Men du måste ändå ha funnits ett ideal som man såg i det, som var, ja, tjejer ska vara si och man hade de drömmarna.
Nej,
och man,
kanske inte, nej. Faktiskt.
Nej.
Kanske inte. Mer hur man skulle se ut kanske. Det var ju typ inte ens riktiga bilder nästan, utan det var mer tecknat. Men jag ser jeansen utsvängda och sådär.
Ja, men det var ingenting som satt i sen att det där, den bilden var den.
Det vet man ju nästan inte själv. Det vet jag ju inte. Men nu är jag ju inte så typisk, så jag antar att den inte satte sig så hårt.
Nej, för att det här, jag har tittat lite grann på det där också. Det är liksom helt osannolikt hur man skulle se ut, fast ändå man ser ut som man vill. Men det är så här man ska ut. Hur man ska vara mot killar, hur man ska vara...
Ja, hur skulle man vara mot killar då?
Ja, jag har inte djupdykt i det. Men man, du vet så här, hur man ska... Jag har faktiskt inte djupdykt i det, men jag vet sådana där saker som svara inte ja på första mässan.
Nej,
så här,
just det, precis.
Märkliga saker. Och det måste ju ändå prägla en, tänker. Det måste ju ändå bli
någonting.
Ja, det
tror jag. Eller så var det så att det var så vid den tiden, och därför fanns det fog att skriva det, så att säga. Tidsandan var som att man skulle, men jag antar att killen också skulle spela svår om det var på så vis.
Ja, nej, men alltså, det fanns ju, killidealet finns ju också någonstans, även om inte det är i tidningar, utan då kanske det är i, vad vet jag, det är ju serietidningar också i och för sig, men då kanske det...
Ja, det, ja precis. Ja,
men man måste ju präglas ändå. Det är ju den tiden man släpper sina föräldrars åsikter och börjar titta på andra och läsa tidningar och se på tv och liksom så här. Ja, jag tycker det är intressant.
Det är, ja, det är det ju.
Ja. Jag återkommer.
Får jag fråga, vem tycker du... Det här är en självklart fråga. Men vem tycker du har ansvar för ditt liv?
Jag?
Och vem tycker du har ansvar för mitt liv då?
Jag? Nej, det tycker du har såklart.
Ja, om du tittar på dina föräldrar till exempel.
Ja.
Blir det solklart även då vem som hade ansvar för vems liv?
Nej, jag förstår vad du far efter. Jag tycker det finns ganska många man känner, alltså, inte bara i vår föräldrageneration, som just upplever det som att man har blivit ansvar för varandras liv. Och ibland är det den ena parten som har ansvar för båda liven.
Ja,
tycker jag.
Så kan jag nog också ibland känna att det kanske är ganska vanligt att en har ansvar för båda liven. Ja. Jag tänker på, många av våra brevskrivare är ju i situationer där de inte lämnar för att de känner ett ansvar för den andras väl och ve.
Ja.
Och det är ju vackert. Men jag tänker också att jag tycker att det verkar finnas en tendens att människor har lättare för att ta ansvar för andras liv, sin partners liv, än för sitt eget. För det är ju inte ovanligt att vi får mejl där man skriver, jag mår dåligt i det här förhållandet. Det kan vara att han missbrukar eller är opålitlig eller liksom oskön. Barnen, det är mycket bråk, men ändå stannar man för att han kanske inte skulle klara sig om jag lämnar.
Ja. Men frågan
och då
är,
tänker jag så här. Om man, alltså rent så här filosofiskt, om man är i den situationen att man stannar för att man tar ansvar för hans liv. Vem tar ansvar för ens eget liv då? Har man frånsagt sig det ansvaret för sitt eget liv? Jag invänder mot detta. Det tycker jag alla som skriver och tänker på sin partners liv, fastän man själv mår dåligt. Vem har ansvar för ditt liv då?
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Egentligen så är det är överhuvudtaget en konstig sak att man skulle ha ansvar för någon annans liv än möjligtvis sina barn.
Ja, de har man ju ansvar för.
Sen är det också, det är lite grann frågan vad man menar också. För att om man i ett förhållande, i ett hushåll framförallt, så har man ju liksom olika ansvar, och ibland kan det handla om att man hjälper varandra, att man ser till att ta hand om varandra på något sätt, och om det finns en jämn fördelning i det, så att man ja, det är ett slags ansvar för den andras välbefinnande eller liv eller någonting. Mm. Men jag tycker ändå liksom att man måste kunna säga, jag kan när som helst stå helt och hållet själv. Jag kan stå för mig själv. Och jag förutsätter att min partner också kan det. För annars är det ett ojämlikt förhållande.
Ja, och man får väl undvika att hamna där. Men om man nu har hamnat där så kan det också vara ett rent tankefel.
Mm,
att man på något vis, man är så rädd för skuldkänslor. Eller någonting om man skulle lämna sin partner. Men jag tycker också att man borde ha motsvarande skuldkänslor när det gäller ansvaret då för sitt eget liv på något sätt. Att jag försitter mitt liv för någon annans skull. Jag mår dåligt, så att säga. Jag säger inte att det är fult att vara godhjärtad och vilja en annan väl. Men det där kommer ändå alltid att följas av en bitterhet om man inte har tagit ansvar för sitt eget liv och hoppas att någon annan ska göra det. Men hallå, det är ingen annan som har det jobbet.
Nej.
Bara så att man inte viktar det där fel, tycker jag. Mår man inte bra så är ju det också en signal. Och har man inte en partner som bryr sig så pass att den tar ansvar för mitt liv, det är ju jättetydligt då att det måste jag själv göra.
Ja. Det är också, man kan ju också fråga sig, om jag nu upplever att jag inte kan lämna det för att jag har ansvar för ditt liv, känner du samma sak då? Förstår du? Är det sant det jag tycker, att om jag lämnar dig så klarar du det inte?
Nej, men det är oftast en inbildning.
Ja,
de allra flesta klarar sig
precis,
ju. Men det är en väldigt vanlig inbildning.
Ja, exakt. Mm. Men den är ju viktig att väga in också. Är det här någonting som bara jag tror? Är det någonting som bara jag upplever att jag har ansvaret? Eller är det faktiskt ansvar?
Ja, och det vet man ju inte förrän efteråt. Men statistiken säger ju att de flesta verkligen klarar sig utan sin partner.
Jag också.
Får jag bara säga en sak till? Jag läste spännande i Svenska Dagbladet idag. I deras relationsspalt.
Ja.
Då beskrev hon som har den om, då sa hon så här att författaren och sexrådgivaren Dan Savage har drivit tesen att man måste vara i good working order för att gå in i en relation. Alltså man måste vara tillräckligt välfungerande för att gå in i en relation om det ska bli en bra relation. För är man inte det så är det inte en relation man bör leta efter utan en psykolog. Och det tycker jag var klokt.
Ja.
För att om man är under isen och mår dåligt så har man ett jobb att göra först själv.
Absolut.
För annars kommer relationen absolut att bli ojämlik. Eller om man hittar en jämlik relation där så blir det också väldigt, väldigt tufft. För om man själv då utvecklas bort ifrån det, vem var det då man hade kvar som partner och så vidare. Så att man inte söker tröst i en ny relation. Det där tycker jag också hör ihop med efter en separation.
Mm.
Om man mår skitdåligt så kan det verkligen finnas en nackdel med att snabbt gå in i en ny relation som lite plåster på såren.
Oh ja.
Men vad är det då man har skapat som man kanske konserverar?
Ja, absolut. Nej, men jag tror att det, jag håller ju helt och hållet med om det där. Jag tycker det är helt rätt. I den bästa av världar så är det ju verkligen så. Jag tror att det man kan lära sig av det, det man egentligen ska tänka på i det, det är att det kanske är, man ska också se sin egen del i det, i en relation när det börjar krackelera.
Se hur du menar.
Jo, att man så här, det behöver inte, eller det är klart att man kan säga, åh, det här var en dålig relation, han är dum eller hon är dum. Men jag tror att många relationer går man in i, många går in i relationer. Det är ganska höga krav att ställa också, att säga du ska vara hel och ren och frisk.
Nej, jag sa inte att man skulle ställa det på sin partner utan
nej,
på sig själv.
Nej, på sig själv. Ja, det är ganska höga krav att ställa på sig själv. Att andra människor har något litet besvär.
Ja, men det var inte det.
Nej, men det jag menar, det här säger jag också, för det är faktiskt, en relation är svår att hålla om man inte mår bra. Man kanske ska börja titta på sig själv innan man börjar just kritisera bara relationen.
Ja.
Det handlar väldigt mycket om hur man är och vad man väljer och hur man hanterar situationer i relationen.
Ja, det handlar ju väldigt mycket om vad man väljer för något. För om man väljer någon bara för att den gillar mig, för att man är så lätt smickrad eller i så behov av det, så är det ju inte säkert att jag är så förtjust i den där personen egentligen.
Nej.
Så att det är ganska mycket som ska till. Det är jävla under egentligen att folk kan hitta varandra.
Ja, att de hittar varandra, det gör de ju snabbt. Men att de orkar fortsätta sen,
att
det är väl
du orkar
under.
Fortsätta med mig,
det är ju ett under.
Det är ett under.
Ja, men det går ju.
Vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
Inleder med att tacka för alla era poddar ni gjort. Och förhoppningsvis kommer ni att fortsätta. Vi gjorde slut, nu berättar hon om sin relation. Ja. Vi gjorde slut i cirka 1,5 månad efter ett långt 11-årigt särboförhållande, skriver hon. Jag kände ändå att han är en ände för mig, så jag valde att höra av mig igen och förklara min kärlek. Han ville också ha mig tillbaka, men han hade lyckats hinna med att chatta med tjejer på dejtingsidor och träffat en som han dessutom hade sex med. Enligt honom ett sätt att straffa sig själv, det är väl så killar fungerar. Men nu till sak. Vi valde att fortsätta vår romans då vi saknat varann otroligt mycket, men nu har min svartsjuka dykt upp. Jag tycker till exempel att det är orättvist att han följer tjejer på Instagram som han tidigare haft någon typ av romansrelation med, och även tjejer följer honom. Tidigare har det varit tvärtom i alla dessa 11 år vi var ihop, och jag har fått anpassa mig. Jag känner att det är så orättvist att han får ha kontakt med gamla flörtar och inte jag. Jag vill inte ens, men ändå känner jag för att skaffa vänner på den nivån för att hämnas. Har ni några kloka tankar och ord som kan hjälpa mig att ta upp det här med min partner så vi grälar på minsta sätt? Jag älskar denna kar och vill inte bråka mer i vårt förhållande, men står inte ut om jag inte kan ta mig vidare från dessa otäcka svartsjuke och orättvisa känslor. Tårarna måste få ett slut.
Mm. Ja, jag måste bara fråga en sak, om du kan förklara hur det där för honom skulle vara ett sätt att straffa sig själv.
Jo, men jag reagerar också på det. Straffa sig själv, my ass. Nej. Han passade på att ligga. Ja. Och det tyckte han var trevligt. Det där ska man inte köpa.
Att
han passade på att ligga, och sen är det synd om honom för att det var att straffa sig själv. Det var ju ett Paolo Roberto citat. Nej, men jag tycker den är viktig.
Ja, det är den. Ja,
för att, och jag säger, det är väl så killar fungerar, skriver hon. Ja, det vet jag inte om de gör. Alltså, om man vill ha sex så ligger man med någon.
Ja.
Det gör tjejer också.
Ja.
Och i samma stund, jag vet inte. Nej, köp inte den tycker jag.
Nej, den tycker jag. Det var en lite konstig förklaring. Men bortsett från det, hur kommer man ur svartsjuka och orättvisa? Ja, det är ju, man kan ju liksom säga att jag accepterar inte det. Det är ju en väg. Så jag vill inte, du får inte göra det. Då går det inte. Då kommer det här göra för ont.
Ja, men samtidigt så tänker jag, nu frågar jag dig då, Magnus. Ja. Alltså det som är kärnan här är ju att det är orättvist. Han får göra det, men inte hon.
Men får hon inte det då?
Det har tydligen varit så då att hon har fått anpassa sig.
Ja.
Och hon, enligt vad det står här, han får ha kontakt med gamla flörtar och inte jag. Där ser ju jag att lösningen är att hon inte går med på att det inte är så.
Ja.
I stora drag så låter det som att hon har svårt att sätta gränser i förhållandet.
Ja,
att hon går med på saker som hon inte trivs med. Och det kommer inte han att ändra på.
Nej.
Utan det måste hon själv ändra på tyvärr.
Ja,
så att hon måste. Hon älskar denna kar och vill inte bråka mer. Om hon inte bråkar så är det så här det kommer att se ut.
Ja.
Och om hon bråkar så kan det kanske bli slut för att det är för jobbigt att bråka. Eller så kan de hitta en nivå där det, samma regler gäller för de båda. Det tycker jag är en ganska grundläggande sak i de här fallen. Och jag kan tycka kanske att hon reagerar lite för starkt på att han följer tjejer på Instagram som han har haft någon typ av romansrelation med. Och att även tjejer följer honom. Svårt att generellt säga att det skulle vara fel. För det kan ju lika gärna vara så att han är intresserad av någon ny i så fall som han inte har haft en relation med. Då ska han inte få följa tjejer alls. Det blir ganska konstigt.
Ja.
I grunden så kanske hon känner att han är opålitlig.
Ja, det är det jag menar. Ja. För det är liksom så här att man följer sina gamla romanser. Är ju liksom, det här är lite öppna forum, så att det är konstigt om man inte skulle göra det liksom. Men sen är ju det är en gräns som man känslomässigt måste dra själv också. Och han måste sen också kunna ta ställning till om han tycker det är okej. Liksom.
Ja.
För att det, själv tycker jag kan inte tycka att det är något konstigt att om du följer, det vet jag att du gör, dina gamla pojkvänner.
Ja, jag är god vän med dem allihopa.
Ja, precis. Ja, och det är jag med. Och det är okej. Liksom. Jag kan inte se något problem med det. Om du skulle,
men det är för att du litar på mig.
Ja, precis. Mm. Exakt. Och jag kan inte heller säga så här ska man göra. Men jag tycker inte att det är något konstigt. För om man upplever att det är besvärande eller jobbigt, Då får man ju liksom antingen, alltså så här, det behöver inte bli ett bråk, man behöver inte hålla på och gräla om det här, utan man måste säga att det här är mina gränser.
Mm.
Om jag ska må bra i ett förhållande, då måste det se ut så här.
Mm.
Och sen får den andra parten ta ställning till om den kan köpa det eller inte. Kan den inte det, och kan man inte komma överens om det här, då kanske man inte är en bra, liksom, man kan vara hur kär som helst, men beteendet kommer aldrig att matcha i det man liksom trivs i.
Nej. Precis. Och om det är så att hon känner själv att hennes svartsjuka är för stor, då kan hon gå och jobba med den själv.
Exakt, precis.
Enskilt. Ja. Men grejen är här att hon har försatt sig i ett underläge och tycker att hon är i ett underläge där hon tänker att om jag ställer krav så kommer vi inte att fortsätta ihop, för jag orkar inte bråka mer med honom, så att säga. Och då är det ju lite så att han styr det här.
Mm.
Och om hon inte trivs med att han styr det här, så måste hon ändra något och våga riskera att det här inte tar slut. Annars får hon leva i det här underläget hela tiden.
Och dessutom leva ett liv där hon inte mår bra och tycker saker och ting är jobbiga.
Ja.
Och det kanske inte, då kanske man liksom får, då får man värdera vad man tycker är viktigast, att få vara tillsammans med den här personen eller
som man inte riktigt litar på
eller mår bra.
Mm.
Och det gör ont, det gör jätteont att lämna ett sånt förhållande, för att man tycker att det finns sidor som är bra.
Precis.
Men jag tror ändå så här, det kommer inte att vara ett bra långt liv.
Hon undrar också, hur ska hon ta upp det här?
Ja, men då tycker jag så här, då ska hon göra klart för sig själv exakt vad hon står och hur hon vill ha det.
Ja.
Och sen är inte det, det behöver inte innebära att man är arg på den andra och tycker att den andra är fel, utan jag måste få ha det på det här sättet, för annars kommer jag inte orka.
Mm. Eller, precis, och jag tycker inte att hon ska göra det när hon är arg, utan när det är någonting ordentligt man vill, så ska man inte ta det när man är arg, utan det får mycket större effekt om man liksom, du, jag vill prata med dig om en sak. Jag känner att jag inte trivs med de här reglerna eller det här som vi gör, att jag inte får följa mina ex men att du gör det med dina, och egentligen så finns det inte mycket att bråka om.
Nej,
för att antingen så kommer han, om han börjar bråka så säger jag, men jag vill kvar i henne finns alltid, som det är nu trivs jag inte.
Ja.
Man behöver aldrig, det är som när jag resonerar med min äldsta son, ja men nu gör du det, skit i det, det här är min åsikt. Det här är min känsla. Liksom att man kan alltid försöka kategorisera den andra. Han är en ung människa som tränar sig verbalt och som är stark verbalt. Liksom. Men jag menar, kalla mig vad du vill. Det här är min känsla. Det här är min åsikt. Det kan man alltid,
absolut,
det kan ingen ta ifrån.
Nej.
Och jag trivs inte som det är nu.
Det, så är det, men jag bara menar att du måste ha, det är nästan förutsatt att du har en egen lösning på det, att du har så här vill jag ha det för att det ska fungera, för att jag ska må bra, för att det ska trivas.
Ja.
Så att man inte bara lägger över det och säger, jag mår inte bra, gör
nej,
inte
nej,
åt,
men man måste konkretisera.
Ja, precis.
Mm.
Ja,
intressant.
Det är liksom en supersvår och vanlig och jätteviktig fråga när man känner de här känslorna av svartsjuka. För ibland så är det, en del kan säga, gud, det där var väl överdrivet. Det spelar ingen roll, det här är mina känslor, jag upplever det på det här sättet. Och sen vet man heller inte riktigt vad som ligger bakom och exakt hur det ser ut. Och det där måste få komma fram, det måste upp på något sätt.
Mm.
Och jag tycker också, upplever man svartsjuka, då måste man också vara konkret liksom, i hur man vill ha det.
Mm.
Då måste man säga, jag vill ha det på det här sättet.
Så att den andra får välja.
Ja, exakt.
Mm.
För annars så hamnar man i någonting som jag kan känna igen och många andra också, att man börjar anpassa sig, för man vet inte riktigt hur det ska vara. Man vet att man gör fel, men man vet inte hur det ska vara för att det ska fungera.
Mm.
Ja, det är ju inte en anklagelse, men jag tror att det är viktigt, och det skulle lösa mycket om man kunde vara konkret. Och det är inte fult att vara svartsjuk heller.
Ja, fult är det. Nej, kanske, men inte, men det är inte, alltså det finns ju överdriven svartsjuka.
Ja, absolut, men det är ju så här,
som man själv bör jobba med.
Jo, Visst, men det är också så här, jag vet inte om man kan säga att det finns fasta regler för vad gränserna går i ett förhållande.
Nej, men det är klart att det inte gör.
Nej, utan och då, det är det jag menar. Så här, jag blir svartsjuk när du chattar med andra på nätet.
Mm.
Ja, okej, okay, då får vi liksom förhålla oss till det. Jag blir inte det. Och så här. Man har olika gränser,
ja,
för
fast,
det.
Ja, fast precis. Men det här, ja, då får vi förhålla oss till det. Då kan ju också svaret vara, nej, men jag vill inte förhålla mig till din svartsjuka för jag kommer fortsätta. Men då har det också blivit tydligt.
Ja, precis, exakt. Mm. Ja, bra. Då var det klart.
Jag är nästan upprörd här nu, kände jag.
Varför då?
Jag vet inte.
Ja, hur som helst. Lycka till.
Ja, verkligen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Du, vad är det du?
Nej, jag bara kände att det kommer något.
Ja, nu kommer det något. Jo, förut så var jag ganska tveksam. Jag vet inte, jag vill kolla om du har utvecklats. Förut så var jag tveksam till din syn på vad det var att ljuga. För när du hade saker som du inte ville säga så slingrade du dig, vilket jag märkte. Och så blev det jobbigt. Nu ska jag ställa raka frågor till dig då.
Okay.
Du och jag har ju den här uppgörelsen att vi faktiskt inte är med andra.
Ja.
Det ingår i vår uppgörelse.
Ja.
Om vi har den och du skulle liksom lyckas föra mig bakom ljuset och vara otrogen, men göra det så snyggt så att jag aldrig fattar något. Jag fattar inte det. Du är otrogen, men jag fattar inte det. Och därmed så ställer jag ju heller aldrig frågan, är du otrogen? Så du behöver aldrig ljuga om det ens. Liksom. Ser du det då som att du har ljugit för mig när du är otrogen?
Ja.
Du gör det?
Ja.
Mm. Ja, jag vill egentligen mest höra det. För så såg du det inte riktigt förut.
Nej.
Jag sa aldrig, kunde du säga liksom i sådana här fall. Liksom som att bara detta att inte ha uttalat en lögn, skydda den. Medan jag menar jag då, naturligtvis som alla andra tror jag, att det är ju ändå att föra en bakom ljuset.
Ja, det är det liksom. Verkligen. Ja. Jag vet inte om jag skulle, du frågade, har du ljugit för mig då? Det, jag har fört dig bakom ljuset, jag har lurat dig, jag har bedragit dig högt.
Ja.
Sen ja, hur man kan kalla för det.
Men det är det här som är så intressant, att du ens kan blir det lite mildare då?
Nej, men det har inte med det att göra. Det är verkligen inte grader i det, för jag kan nästan tycka att det är värre kanske än att ljuga. Det går inte att jämföra, men om du frågar mig, har du varit med någon annan och jag har det och jag säger nej.
Nej, men du säger inte, utan det slingrandet är ju då, du, vi hade en sån himla spännande kväll och jag höll ett föredrag om det där och det där. Alltså man för bort tanken, men du vet ju egentligen vad man frågade efter.
Ja, ja.
Hur som helst.
Ja, ja.
Ja. Så, ja, men det finns en viss, är det något religiöst det där med att lögnen inte, att man får bedra,
nej,
men att lögnen inte får uttalas?
Nej, men
alltså... Du som katolik, tänker jag. Jag inte vet jag hur ni funkar.
Inte vet jag hur ni såna där. Jag tycker inte att det, som jag säger, jag tycker inte att det finns, det är inte så att åh, jag klarade mig, eller åh, jag lyckades slingra mig undan, att det skulle vara något positivt eller liksom.
Och varför gör du det då? Du vill inte erkänna helt. Nej, men det var väl också så att liksom det blev ungefär, jag har aldrig ljugit. Fast hela ditt väsen var ju lögnaktigt liksom.
Nu tar du väl ändå i att hela mitt väsen var lögnaktigt. Jag vet
ja, men
inte
hela din handling var ju lögnaktig och bedräglig.
Ja, jag vet inte riktigt vad du pratar
Nej,
om nu faktiskt.
Men det här räcker nästan för mig. Du har en liten rest kvar av
Nej, men
det.
Så jag vet inte om jag har en rest eller om jag alltid tyckt likadant. Eller så här. Jag vet faktiskt inte riktigt. Så här, om jag ska ta exemplet. Om jag har varit med någon annan och du inte frågar liksom, om har du varit med någon annan. Utan vad gjorde ni igår och jag liksom svamlar om det. Ja, det var så trevligt alltihopa. Mm. Då kan jag ju säga att jag har ju lurat dig.
Jag har absolut inte
berättat hela sanningen.
Nej.
Och så här, sen, du får gärna kalla det för att jag har ljugit.
Nej, men det är ditt brott mindre när du slapp svara på frågan?
Absolut inte. Det tycker jag verkligen inte. Så det har jag aldrig tyckt heller, att det skulle vara smartare eller mindre. Nej.
Lite har du... Jo, jag hävdar min rätt att säga att du på något vis tyckte det, att när man inte säger att man... När man inte har sagt det liksom, så är brottet ungefär som att det är en helt annan
en annan typ av brott. Men jag tror inte att jag någonsin har tyckt att det är mindre. Jag tror att du har missuppfattat mig i så fall.
Jag uppfattar
ju du saker precis som du vill.
Precis.
Och det är din rätt att göra det. Men jag kan inte känna igen det. Jag kan liksom inte riktigt... Ja, du har ett minne av vad du själv har känt och upplevt och tänkt om saker och ting. Och hur du har, framförallt Marit, hur du har tolkat omvärlden.
Ja, för du tolkar den inte.
Jo, det gör jag. Men vi har ju olika tolkningar. Det måste du väl ha lärt efter alla dessa
år. Fast jag har också hört dig resonera på det där.
Så
annars skulle jag inte ha kommit tillbaka till det. Och jag känner ändå att det har rört sig. För jag känner att det har rört sig.
Jag tror att det är ditt huvud som det har rört sig. Din tolkning har börjat förstå saker och ting bättre.
Sluta!
Ja?
Sluta! Nej! Sluta! Okej, nu slutar vi. För annars kommer jag bli fullkomligt rasande. Då kommer jag lägga på luren, fast jag kan inte det.
Där.
Besserwisser uppifrån.
Ska du säga som sitter och säger nej, du gjorde så, du tänkte så.
Det gjorde jag inte alls.
Nej, du har uppfattat det så. Säg det nu, jag uppfattade det så. Men det kanske inte är sant.
Lägg till. Det kanske är sant.
Fan, det är helt omöjligt. Nästa punkt.
Mm.
Jag har lite frågor till dig.
Ja.
Som bara för att kolla läget i just vissa frågor, om du är för eller emot.
Okej. Okay. För eller emot dig.
Ja, exakt. Men det här handlar om lite andra saker. Är du för eller emot kvotering, könskvotering på arbetsplatser och sådär?
För.
För?
Mm.
Och varför?
Jo, för att det rör sig för sakta. Och de som då säger så här, ja men är det inte kompetensen som ska styra? När man är för kvotering så menar man att det redan... pågår en kvotering till männens fördel.
Ja.
För det är inte alltid de får tjänsterna för att de är mest lämpade, utan för att det finns en slagsida mot att gynna män.
Mm.
Och det är därför jag tycker att könskvotering är bra. För att någonstans måste det börja.
Mm.
Det går för långsamt.
Mm.
Och eftersom kvinnor inte är sämre än män, så är det en felaktig slagsida.
Ja, och man kan säga att det där argumentet att liksom, vad heter det, kompetens och kvalitet ska gälla, det gäller ju inte nu i alla fall. Så
nej, det gäller inte liksom nu, så nu provar vi något annat. Ja. Får jag fråga, vad tycker du då?
Nej, jag tycker också att man bör kvotera, men liksom inte... Alltså det är så dumt att säga, för att man ska ju inte ta in folk som är dåliga liksom, utan det ska finnas en jämn fördelning för att man behöver.
Men fast man tar ju in män urvalet. Som är dåliga.
Ja, jag vet, men jag menar så här, det är inte heller så att om man tänker så här, ja, vadå, kvoterar, då tar man in en massa dåliga kvinnor.
Nej, det är det som är tankefelet.
Precis, exakt, ja. Bra, är du för eller emot könsuppdelade skolor, att flickskolor och pojkskolor liksom?
Nej, det skulle jag känna emot faktiskt.
Emot?
Ja.
Och varför?
Jag ser inte. Nej, men det skulle väl snarare konservera könsroller än något annat, skulle jag tänka mig.
Verkligen.
Mm.
Jag håller med.
Mm.
Är du för eller emot, och, alltså, frågan är i viss mån dum, men tänk den lite längre. Är du för eller emot skönhetstävlingar?
Jag tycker inte att den var så dum. Jag är nog emot dem.
Ja, för att?
För att de också konserverar könhet, eller vad heter det?
Könhetsroller. Ja. Men om det var liksom så här, okej, okay, precis som i OS och alla tävlingar, så här är manstävlingen och kvinnotävlingen.
Ja, det finns det ju också. Men där är det ju liksom, han som vinner Mr. World, han har ju jättemycket muskler. Och det är inte så att hon, nej, det är usch, jag är emot. Jag är emot. Ja, urbota dumt.
Yep. Mm. Är du för eller emot att man har omklädningsrum för icke-binära? Att det är liksom män här, kvinnor där och så finns det ett tredje?
Ja, om det skulle räcka. Men det kan ju vara så att någon kommer på att den är ett fjärde. Och då börjar det ju bli svårt.
Men du menar att det skulle finnas ett fjärde omklädningsrum också?
Ja, men så kan det ju också vara att man inte identifierar sig som den här tredje utan något ytterligare. Mm. Men jag har ingenting emot att folk får som de vill.
Okej.
Okay. Men i grunden så kan jag också se ett problem.
Ja.
För det är inte säkert att det bara finns tre kön om man nu ska börja känna efter.
Nej, men det här är ju liksom inte heller tredje utan det är allt det andra kan man säga.
Ja, precis.
Det är ju liksom, nej, jag vill inte vara
men
med.
Men då gäller det att de trivs ihop, men
ja. Ja, ja, absolut. Jo, men det valet gör man ju också. Så här, ja, men jag vill inte vara bland män, jag vill inte vara kvinna. Då finns det tredje alternativ.
Sen
kan du, liksom, man kan ju titta på många som helst heller. Ja, det kan man väl göra i och för sig.
Ja, det är det man skulle kunna.
Ja, var och en får sitt eget omklädningsrum. Ja.
Ja, jag vill fråga dig.
Jag frågar på.
Är du för eller emot politiska samtal i sällskapslivet?
jag är inte i princip emot det, men jag tycker inte att det brukar bli så jävla roligt faktiskt.
Och varför blir det inte det?
Ja, det är den här polariseringen. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är så fint modord, men jag tycker att man... Alltså så här, ibland så, och framförallt idag, det har blivit värre och värre på något sätt. Eller det kanske inte har, för det kanske var dåligt på 70-talet också när våra föräldrar växte upp. Eller var stora. Men det blir liksom, man hamnar i diskussioner där man inte, alltså nästan vad som helst kan man prata om och känna att man ändå hör ihop. Mm. Men när det landar i politik så kan det plötsligt bli som att man inte ens var i samma sällskap. Man kan bli så... avvåg och fientlig och arg så att det blir liksom, det blir en jävligt tråkig avslutning på den middagen.
För det är avslutningen, menar du?
Ja, men lite grann så, för att det är på något sätt så du kan inte riktigt, ja det är klart det går, kan man hämta sig från det, då är det väl bra och det är väl kul att man kan vara upprörd och arg på varandra, men ofta så blir det som att man dömer ut folk. Det är liksom, det är farligt att definiera sin politiska åsikt, för man blir så dömd och det är antingen ja eller nej, det finns inte, jaha, du tycker så. Och det där är... Jag är inte bättre själv, men ja. Mm. Så där är det. Vad säger du?
Både och. Jag är lite mer politiskt intresserad nu och tycker att det är lite roligare än förut. Mest för att jag är arg på hur folk resonerar, kanske. Just att det är så låst. Men jag håller med. Det blir inte ett möte riktigt, utan det blir slutet på något sätt. Slutet. Man är i olika rör bara.
Ja, jag vet,
men jag kan inte säga här att jag är emot det, men ändå. Okej, är du för eller emot att den som tjänar mer i ett förhållande betalar mer av hushållets gemensamma utgifter?
Ja, alltså jag måste ju säga att jag är för det eftersom jag levde så själv.
Det måste du väl inte? Skulle du vara helt oföränderlig? Du ska ju svara vad du tycker nu. Vadå? Ska vi svara hur vi tyckte förut?
Nej, men jag kan tycka det. Ja, jag tycker det. Nej, men jag tycker det. Jo, men jag tycker det på något sätt. Om man jag kan absolut inte ha det på något annat sätt. Men jag tycker det. Jag gör gärna det om jag lever i ett förhållande och tjänar mer.
Ja, du tjänar mindre då?
Ja, då är det upp till motparten om den.
Nej, du måste ju tycka att... Alltså, ska det bara den som tjänar mest få tycka?
Ja, men det är den som får avgöra om den vill dela med sig. Den andra kan ju inte tvinga och säga du måste dela med dig av det du tjänar. Det tycker
jag
vore fel.
Jag vill höra vad du tyckte. Du tyckte att det här var bra i alla fall.
Ja, jag tycker att det är en bra lösning. Mm. Mm, vad tycker du?
Jag anmäler en invändning. men jag tycker så här. Det är naturligtvis från fall till fall. Och de som är nöjda med det är fine.
Ja.
Men jag tycker inte att det är självklart. För att den som tjänar mer det är inte helt sällan att den också får kämpa och slita lite Nej. Mer. Och det kan vara ett val att jobba lite deltid eller att ha ett jobb som inte stjäl så mycket för att man vill ägna sig åt fritidssysslor. Och det är också fine. Mm. Men jag menar bara att jag tycker inte att det är rätt när man utgår ifrån att den som tjänar mer ska betala mer. För ibland är det ett val att jobba lite mindre och tjäna lite mindre. Sen tycker jag att det är självklart att den som tjänar mindre för att inte ta hand om gemensamma barn och så vidare, den ska kompenseras ekonomiskt. Ja. Jag är ute efter rättvisa.
Jo, men du ställde inte frågan så heller.
Nej, nu sa jag vad jag tyckte, inte vad du tyckte.
Nej, men jag tycker inte heller att det är självklart. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att det är liksom en för mig är det okej och det skulle vara en bra grej. Men jag tycker inte att det är självklart.
Nej, men du går i alla fall så långt att du tycker att det är en bra grej. För mig är det liksom till frågetecken på grejen.
Ja, okay.
På den grejen. Tack, de här frågorna lämnar vi nu där.
Ja, okej, okay, det var det.
Ja,
tack så hemskt mycket.
Vi tar ett lyssnarbrev. En kvinna som skriver: sedan 17 år lever jag tillsammans med min man och vi har 2 barn tillsammans, 10 och 15 år gamla. De senaste åren har det vuxit ett allt större behov för mig att få eget space. Det kan vara ett tecken på att vi borde separera. Jag umgås en hel del med den typen av tankar. Men som jag ser det skulle det också vara en möjlighet för oss att leva som särbor. Och sen så ber den här kvinnan oss komma med lite tankar och lösningar kring detta att vara särbo.
Ja.
Och ja, men det kan vi vara. Alltså, vi rekommenderar ju ofta det där att man skulle vara särbo. Men om man grottar i det så finns det ju en hel del saker att fundera på då.
Verkligen.
Ska man bara börja? Ska jag bara börja?
Ja, börja det.
Det som jag tänker då, det är till exempel att man behöver fundera på hur ser nu vårt kärleksförhållande ut?
Ja.
Låt säga, vi utgår ifrån hennes fall här. Hon och mannen har 2 barn.
Ja.
De ska inte separera utan bara bli särbo.
Ja.
Hur ser deras då förhållande ut?
Ja,
var träffas de ens?
Ja.
Och sådana här saker. Hur skulle du se det?
Ja,
låt säga att du och jag hade barn flytta isär.
Ja, nej, men jag kan ge konkret exempel. För jag tänker också att du och jag är ju särbor, men vi har ju inga gemensamma barn.
Nej.
Vilket gör ju liksom så här, förr så hade du barnen en vecka och jag barnen en annan vecka. Vilket gjorde att när vi inte hade barn hemma så kunde vi ses mycket lättare. Men har du gemensamma barn så blir det lite annorlunda.
Ja.
Jag tror att man måste göra upp ett tydligt schema liksom, för här är vi själva. Och här är vi med barnen och här är vi tillsammans. Så att det finns liksom 3 delar.
Men vem ska vara med barnen när de är tillsammans?
Jo, men jag tänker så här. Alltså, så bara för att vara konkret är det. Låt oss säga att man delar upp veckan i 7 dagar. Det gör ju de flesta.
Ja, det är vanligt.
Man kan säga så här. Helgerna, då bor vi allihopa ihop. Då är vi liksom barn allihopa tillsammans. Amen. Vill vi ha barnvakt då så fixar vi det. Så går vi ut och gör någonting, du och jag. På måndag, tisdag, då är du ensam i någon bostad någonstans, den här särbobostaden, och jag är hemma med barnen. Torsdag, fredag byter vi.
Okej. Du menar att man inte behöver göra så att man bor isär hela tiden, nej. Utan man bor isär delar av veckan.
Ja.
Det är ändå en ny uppfinning, ja. Det tycker jag är jättebra. Okej, sen tänker jag också så här. Att vilka regler ska gälla så att man nu inte blandar ihop detta. Mm. Är man fortfarande monogam? Gäller liksom förhållande reglerna? Och sen tänker jag också, man måste kanske också prata om vilka regler gäller i mitt hem när min särbo kommer dit, om han gör det då.
Absolut.
Kan han gå in i kylen? Och liksom, är det gemensamt? Är man fortfarande liksom som bror och syster eller som vad man nu är? Liksom?
Precis, det är väl också det som är... Det är också en fråga så här, om man nu blir särbor, hur blir man särbor? På vilket sätt bor man isär?
Ja, hur menar du?
Jo, nej, men som i det exemplet jag tog där så kan man ju liksom, ja, men vi skaffar en lägenhet, en mindre lägenhet som den som då inte har barnen kan bo i. Så
barnen bor kvar, menar du?
Barnen bor kvar, ja. Eller så kan man göra så här, vi skaffar varsin lägenhet och så flyttar barnen fram och tillbaka. Det är en variant.
Det är nog det
som
vanligaste.
Då blir ju det liksom, vems hem är barnens hem, om man ställer till det för dem lite grann som ska hålla på att flytta fram och tillbaka.
Ja, men det är ju ungefär som när man är skild. Det är
jag vet, absolut. Men om man nu säger att det inte är att man ska skilja, utan man ska just lösa upp det här boskapet.
Boskapet.
Det ska bli isär bor, mm, fast du ska fortsätta vara ihop. Vilket jag tycker är en jättebra lösning. Men det är lite mer komplicerat än vad man tror.
Det är knixigare, ja, när man har barn ihop och så vidare. Eller när man,
ja. Ja. För jag tänker också att det bakom allt det här så måste man ju också bestämma sig för vad är det man vill få ut av det här.
Hon vill ha mer space.
Ja, precis. Mm. Men räcker det med att man har liksom bara två dagar i veckan? Man skulle kunna bo på hotell, men
så helst. Skulle det ju verkligen kunna vara att det, ja, räcker.
För det kan ju också vara så här. Jag bara säger att så här, nej, men jag vill ha mitt eget hem. Jag vill kunna rå om. Jag vill ha ett helt eget hem som bara är mitt. Där jag bestämmer möbler och hur man förhåller sig alltihopa. Så får barnen komma från dagen. Och det är också helt okej. Men de där sakerna tror jag också man måste definiera när man just ska flytta isär.
Ja, och om man nu tänker på barnens bästa här då, där tänker jag också att det kan ju mycket väl, här var barnen 10 och 15 år gamla, det kan ju bli så att de kommer att vilja olika saker, och de har ju ändå så att säga, de har ju första king på att ha det bra tycker jag,
ja,
så att där får man nog räkna lite med att man utsätter sig för att risken för att barnen vill bo hos den andra av något skäl, kanske närmare, ja, till kompisar, närmare, ja. Men då måste man också kanske vara fin med det.
Ja.
Men då tänker jag också att ett sätt att hantera det är ju också då att man bestämmer att x antal dagar i veckan, och låt säga att barnen skulle välja att bo hos pappan.
Ja.
X antal dagar i veckan så går jag hem dit och lagar middag och vi äter, ja, ja, allihopa tillsammans. Ja. Ja. Så gjorde ju jag och min exman, eller så gjorde vi det ganska länge efter att, jag kommer fasiken inte ihåg. Jo, först så bodde ju barnen där.
Ja.
De bodde kvar och han och jag flyttade ut i 8 ja. år. Sen köpte jag ut honom ur lägenheten där barnen fortfarande ja. Bodde kvar. Men då kom han ändå dit onsdag, torsdag och lagade mat.
Just det.
Och var med dem plus varannan helg. Mm. Alltså det finns så många varianter att göra det på. Och han kan fortfarande vara där liksom, om det skulle vara så. Det beror på hur förhållandet ser ut och vilka gränser man har.
Ja, också hur stora barnen är, tror jag. Att hur stort behovet hos barnen är att just ha båda föräldrar. För är de 18,
ja, men precis,
så spelar inte stor roll. En 10-åring är ju ganska viktigt att den liksom känner att ha båda föräldrarna hyfsat nära.
Ja.
Men får jag säga en sak till också om det här med barnen? För jag tror också att man måste vara... De här sakerna som vi pratar om nu, hur man gör upp det här, de måste vara extremt tydliga också för barnen. För jag tror att för barn är ju det en... Alltså om man säger mamma och pappa skiljer sig, då vet de vad de ska förhålla sig till. Då vet de att då är det på det här sättet. Men om mamma och pappa flyttar isär, då tror jag att det är inte helt lätt för barn att bara känna sig trygga med det. För de kanske kommer gå omkring och fortsätta vara rädda för att de sen ska skilja sig. Bara så att man
ja,
inser att
det
här är...
Ja, men skulle
det
vara bättre... Alltså det är väl alltid rädda för.
Ja, och det är det som jag menar är faktiskt det är nästan värre att gå omkring och vara rädd i 10 år för det än att få reda på det och sen så vara tvungen att förhålla
sig till
det.
Så du menar att man hellre ska skilja sig än att vara särbo för
barn? Nej, jag bara säger att för barn är det nog det är lättare för oss att begripa ett särboskap.
Jo, men hur ska man hantera det med barnen?
Att förklara för barnen, att vara väldigt tydlig med så här kommer det se ut och så här ska vi göra och vi ska inte skilja oss utan vi kommer fortsätta att liksom vara tillsammans fast vi bor på olika ställen.
Mm. Då kommer man till nästa fråga tycker jag. För i det här fallet, om man nu vill vara särbo. Hon säger själv, brevskrivaren, att hon umgås en hel del med den typen av tankar att hon kanske borde separera.
Ja.
Och då tycker jag att man ska vara lite noga med den saken. Mm. För om det egentligen är så att hon skulle vilja skiljas men drömmer om liksom, att ha ett bra nära samarbete med liksom, sin partner för barnens skull, så ska man kanske ändå då fundera på, för om hon vill skiljas så är det kanske det hon ska. Skiljas och sikta på ändå att ha ett jäkla bra samarbete med partnern. För liksom annars, det finns ju ingenting riktigt som är att smygskiljas.
Nej,
utan om det är särbo man vill vara så ska man vara ganska säker på att det är särbo jag vill vara. Det är inte skiljas jag vill. Så det där ska man nog ta en ganska noga vända med så att man inte ser det som att man... Det är ungefär som när man är ihop och så säger man vi tar en paus. Ja, men det är ofta ett tecken på att man kanske inte vill vara ihop.
Ja.
Och jag tror inte att det blir så bra om man gör särbolösningen som ett steg mot separera.
Absolut.
Men det kanske måste bli så. Men det ligger ju något i det där du säger att Ja, hur blir det då liksom? Blir det som en väntsal på att eländet ska ske liksom för barnen?
Nej, men så här, jag tycker ju att det kan vara en lösning på ett förhållande som har varit jobbigt. Att om man inte vill separera, att när vi flyttar isär så bor vi isär, då kan ju det där förhållandet faktiskt bli ganska lyckligt sen,
ja,
också.
Om det är det man vill.
Ja, om det är det man vill. Och då tycker jag inte att man ska dra sig för det, även om man har gått omkring och tänkt på att vi kanske borde separera. För att det här kan, jag tror att särboskapet kan vara en liksom lättning av det, ja, som har varit jobbigt. Och man, precis, kan upptäcka varandra, man kan få det bra igen. Men därför så är det liksom, det är inte fel. Jag tycker att det är en klok åtgärd, ett klokt sätt att testa liksom, på något sätt. Men jag tror att man också ska vara ganska noga, alltså det är superviktigt att man förklarar för barnen hur det ligger till och hur det kommer att vara. Och att man inte liksom låter det där vara någon slags tvekan länge, utan att det finns en, känner man inte att det där blev positivt eller att det blev liksom precis det man ville, och att man får tillbaka lusten och känslan av att man har ett förhållande, då ska man nog ganska snabbt också bestämma sig för att, vet du vad, vi klipper här istället.
Nej, men den svåraste biten är ju egentligen, hur ska man då umgås med den man faktiskt fortfarande är ihop med? Ja.
Precis.
Men det finns ju ingenting som hindrar att man sover över hos varandra, till exempel, där barnen är och så vidare. Precis som när man var en familj. Ja. Det kanske inte måste vara så antingen eller, utan det är mer en lättnad man får... Man får se det som.
Precis, absolut. Men jag tror ju ändå att man ska hitta en struktur i det där. För att annars så kan det bli en som vinner på det och den andra bara måste förhålla sig till det. Det är bättre att man har en struktur i.
Nej, jag är inte så säker. Jag menar, det bygger på att båda ska säga hur de vill ha det. Och om båda känner att, ja, men det kan vara skönt att vara lite flexibel, idag har jag ingen lust att gå dit, så då blir det inte så. Alltså eller om båda tycker att, ja, men sov över i natt och båda trivs med det. Ska man då säga nej? Vad är det nu då?
Vad har hänt med dig nu? Du som alltid brukar vara små.
Ja. Men om båda nu... Alltså, nej, nu har vi bestämt att du ska gå hem. Om båda vill att man ska
absolut,
sova kvar.
Visst, det kanske är bra. Om man tar in alla delar i det här. Barnen kanske kan tycka att det är lite så här... Vänta, hur är det? Var är mamma? Var är pappa? Var är de?
Det är ändå jag känner ändå... Som en som har levt väldigt oortodoxt, i och med att jag och min exman firade alla jular och långa somrar fastän vi var skilda, så är min erfarenhet att barn inte oroar sig så mycket för det formella, men det kan också vara olika. Om de känner sig trygga med att det här är lugnt, det här är positivt, då är det inte så att de räknar dagar. Det är mer när man har det väldigt uppdelat och liksom allting bygger på det som regler kanske måste hållas. Men här har vi ju ändå ett kärleksförhållande som ska fortsätta.
Jo, men ni hade ju väldigt tydliga dagar hur ni gjorde med byten och fram och tillbaka. Det var inte så att ni kom och gick som ni ville.
Nej.
För det tror jag kan vara lite förvirrande för barn.
Jag måste tänka.
Ja.
Nej, men så ska det ju inte vara, att man kommer att gå som man vill. Nej. Men jag menar, eftersom det ändå, låt säga att man har byggt ihop, okej, om jag säger så här då, det är värre om de får träffa föräldrarna för lite när de har räknat med det, är väl så, om det inte blir umgänge fastän man har räknat med det, men att det blir mer umgänge med båda föräldrarna, det tror jag inte gör något.
Nej, det tror jag inte heller.
Utan det är om de inte får träffa en förälder när man har räknat med att få träffa en förälder.
Ja. Precis.
Klarar det med ur det där nu?
Jag tror det.
Ja.
Ja, men det
nej, men jag menar sagt... verkligen det. För jag tänker att det värsta är att det inte blir ett umgänge. Men om de istället får bara vara med pappan också samtidigt får träffa mamma, så tror inte jag att det blir så farligt om allting känns fine.
Nej, absolut. Ja.
Det var något om särboskap. Det tycker jag skulle vara intressant att få höra någon som är särbo. Vi pratar ju ofta om särboskap eftersom vi är det, men vi har ju inte gemensamma barn.
Nej.
Men någon som har det, gemensamma barn och är särbo, det tycker jag skulle vara intressant att höra. Hör gärna av er och berätta vad som blir det svåra.
Ja, jag kan ju säga att mina föräldrar var ju särbor under säkert 4 år i min barndom.
Ja, men det var väl inte så att du då umgicks jämt med båda, utan att du bodde mest hos en, eller?
Ja, alltså min pappa flyttade hemifrån kan man säga.
Ja,
men precis. Det var, de skildes inte, utan då skulle pappa bo i Stockholm eller ett tag i New York.
Ja, men det där var väl lite som att... Det var väl inte...
Nej, det
där var
inte
väl
lyckat.
Mer
Nej.
Som ett steg mot att skiljas.
Ja, det var det absolut. Ja. Men det jag menar är då, för jag fick ju leva i den här, för de sa nej gud, vi ska aldrig skiljas, vi ska bara bo på olika ställen. Det blev väldigt osäkert, för jag kände hela tiden så här, men gud, vad kommer hända?
Men han
kommer
försvann
hända?
Väl typ ur ditt liv? Då var what's in it for you liksom?
Ja, absolut. Ja.
Det var inte den modellen vi pratade
nej, det
om här,
var det inte.
Verkligen
nej,
inte. Den
precis.
Känns inte bra nej. att säga så liksom.
Exakt. Ja.
Mm.
Det fick vara slutet
ja,
idag.
Ja, det fick det faktiskt vara. Ja. Och vi tycker så här, kämpa på. Vi är jätteglada att så många lyssnar. Det blir fler och fler. Och det kan ju ha att göra med att fler hittar oss, men också att det är tuffa tider för jättemånga.
Ja.
Och fortsätt att skriv till oss. Vi ska svara på så mycket vi kan. Och det blir enklare om breven inte är jättelånga faktiskt. Och kom ihåg att man också får bara tycka till.
Precis, man måste inte ställa en fråga.
Det kan också vara intressanta punkter för många.
Oh ja.
Vi hörs om en vecka igen då.
Ja, hej då.
Ja, hej då.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.